Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
God morgon och välkomna tillbaka till Room Service. Det var en månad sen sist. Lite mindre faktiskt. Jag fick lite feeling för en podd här, så jag tänkte jag kör som sig bör. Och denna gången så kommer poddens idé från en tittare. Det kom ett brev till mig, kan vi säga, som var väldigt trevligt och väldigt intressant. En kille som kallar sig för Barney. Och det är inte hans riktiga namn, men han kallar sig för det och tyckte till om podden och hade sig och frågade varför jag inte hade gjort en podd som handlar om det ämnet som det ska handla om idag. Och det gjorde jag också, och så kom vi överens, eller jag kom överens. Han kom överens med mig. Nej, alltså, han ville, och jag sa ja, att jag skulle komma överens med honom, inte med honom, utan det var jag som kom överens med mig att jag skulle prata om något som jag ville prata om. Ett litet tack först bara till alla som har sponsrat podden. Jag pröjsar ju, som någon möjligen kommer ihåg, ett par tusen om året för Podomatics ärofyllda service att hosta denna podden, och det finns en PayPal-knapp på hemsidan om man använder sånt, men det är rätt många som har skickat en liten peng via Swish, och inga miljoner för någon, men många hästar gör sällan mindre än stor gris, som ordspråket säger, och podden för 2017 är nu faktiskt helt betald. Och även ett par kronor in på 2018. Så tusen tack för det. Det här är ju ändå mitt fritidsintresse. Jag är väldigt, väldigt stolt och lycklig. Och på mitt sätt lite förvånad över hur många det är som vill lyssna på det här. Och faktiskt då känner att de är beredda att hjälpa till. För det är det ni gör. Det är verkligen, jag hade gjort det ändå. Så att ni gör det fast ni vet att jag hade gjort det ändå, så det betyder ju att det betyder någonting för er också, och det är ju fantastiskt. Men så är det ju, så kan det ju vara med kärleken till ett band. Det är inte alla som har en outlet någonstans att prata med eller prata om och så vidare. Så det kan vara skönt att känna sig att där är någon någonstans med samma knepiga intresse som en själv, och så kan man lyssna och så där. Jag lyssnar på andra poddar om annat och får precis den känslan. Så jag tror inte att jag inte förstår, utan det gör jag. Jo då, minsann. Men tack till alla som har donerat, och tack till alla som inte har donerat men som lyssnar och njuter ändå. För jag gör ingen skillnad så, utan tack ska ni ha allihopa som vanligt. Ja, det var dagens fjäsk. Ska vi se. Vad ska vi podda om idag då? Jo, Barney tyckte att eftersom han tyckte väldigt mycket om skivan Hot in the Shade, så undrar han vad jag tyckte om den. Det var ju, det följer ju rätt häst. Och kunde jag inte göra en podd om det, och det är väl självklart att jag måste podda om Hot in the Shade. Det här är ju en liten vattendelare. För många är detta det sämsta bandet har gjort. För många är detta så lågt ner i botten man kan komma. Och jag köper det. Det är, alltså, åsikter är som lastbilschaufförer. De finns överallt och man får väja. Den var bra. Kan vi inte komma överens om att det kan bli ett nytt ordspråk? Så jag köper det. Det är helt okej. Okay. Man måste inte alls tycka om Hot in the Shade. Man måste inte alls tycka om någonting, men man kan i alla fall tycka om någonting. Det är ju helt okej. Jag är ju av den enkla men ändå ödmjuka åsikten att Hot in the Shade tillhör bandets främsta alster. Det är en av mina, alltså sådär, in i hjärtat så är detta en av mina topp 5 skivor. Sen kan jag då, om man ska försöka låtsas vara objektiv, vilket ju är väldigt bra när det handlar om känslor, så kan jag ju förstå att skivor som Destroyer och Revenge klassas högre, därför att de levererar någonting annat. Men för mig personligen, iförd mysbyxor en torsdag förmiddag, så är Hot in the Shade bland det bästa bandet har gjort. Och det är framförallt, det märks på det antalet gånger jag lyssnar på Kiss-skivor per år. Jag brukar lyssna igenom hela diskografin fram till och med Live 3. I runda slänga 4 gånger per år. Då lyssnar jag på alla skivorna som släpptes där, förutom Double Platinum av någon anledning. Men alla de andra skivorna. Och när jag då inte lyssnar igenom diskografin, så är det några skivor jag lyssnar på ändå. Och då är Hot in the Shade, The Elder och första plattan. Det är, de tre är alltid med. Sen varierar det lite vilka de andra är. Så vet ni det. Och om då någon prompt nu undrar varför lyssnar du inte på det som har kommit efter Alive 3, så är det för att jag tycker inte det är lika bra. Jag lyssnar på det ibland och jag lyssnar inte på det ofta. Jag lyssnar på Monster en gång om året för att försöka hitta någonting att tycka bra med den skivan. Men jag tycker faktiskt att det är min Hot in the Shade, om man då ska göra så. Det är den skivan jag tycker är bandets genom alla tiders sämsta skiva. Men så sträcker sig min podd och intresset här, det jag poddar om. Det är många som har frågat, kan du inte podda om Psycho Circus? Och då tänker jag lite på intressegraden. Jag har kört en reunion-podd som ni vet. Och där slutar mitt samlande. Efter 97, eller efter 95 egentligen. Men efter 97 samlar jag faktiskt bara på sådant som jag har sett själv. Vad gäller konserter och så vidare. Eller om det är något fullständigt unikt. Sådär som när de spelade som Three Piece Band 2007 och så vidare. Men därför vet jag inte, jag möjligen, det var ändå en spännande tid med Psycho Circus. Jag har funderat på om jag skulle göra någonting ändå. Det får vi se. Det vet man aldrig. Men det kommer ju aldrig, kan jag säga, att komma en Sonic Boom-podd, för att jag har ingenting att säga. Jag köpte skivan, jag såg dem live, men jag har inga åsikter egentligen, utan för de här fördjupande, roliga Bergdahl tramsar sig på internetpoddarna, så kommer det att sträcka sig fram ungefär till mitten av 90-talet. Nu har vi utvecklat det och går vidare i livet. Och alla som då tycker att det borde göras poddar om Sonic Boom och Monster och så vidare, de vill jag gärna höra. Så jag skulle gärna vilja säga att någon startar så att säga en filial till denna podden och kanske tar vid och kör de där 20 åren som jag inte tänker prata om. Jag kan känna att det hade nog fyllt en liten rynka någonstans faktiskt. Och jag hade definitivt lyssnat och kommit med glädjande tillrop och uppmuntrande åsikter. Så tänk på det, alla ni som går i funderingar. Vad kan jag prata om? Man kan prata om allt. Det här är ju ett bevis på det. Man kan lägga ner en hel podd på att prata om jakten på en live-låt eller vad man nu vill. Så att internet är till för alla. Hot in the Shade. Okej, 1989, en liten Pavel som var 12 år och köpte Ace Frehleys nya skiva, för den kom ju i princip samtidigt som Kiss. Om jag fick välja, och Ace var min gud, så jag köpte Trouble Walking. Så dröjde det väl, jag vet inte hur länge det dröjde egentligen, för jag köpte ju Hot in the Shade ganska snabbt efteråt också. Men det spelar egentligen ingen roll, för man kan ju verkligen säga att även om jag älskar Trouble Walking-skivan och Ace Frehley fortfarande och så vidare, så är ju antalet gånger jag har lyssnat på Trouble Walking de senaste 10 åren är väl en handfull, medan då Hot in the Shade är allestädes närvarande. Så det var ju den som satte den långsiktiga prägeln. Nu är jag ju fullt medveten om skivans produktionstekniska brister. Det lät ju faktiskt redan konstigt 1989, tyckte jag, som då var helt omusikalisk, spelade inga instrument eller någonting. Men en låt som Love's a Slap in the Face, att trummorna är så infantilt tråkiga där. Jag fattar inte riktigt vad det kunde bero på. Det är ju såklart en trummaskin, det vet vi idag. Det diskuterades kanske där några år efter och så. Och många var, nej, Kiss har ingen trummaskin, absolut inte. Men problemet är att det hade de, och det har ju Bruce Kulick nu gått ut och berättat om. Han har gjort en väldigt fin serie på sin hemsida, kulick.net, där han går igenom sina skivor med bandet och berättar om inspelningshistorier och sådär. Det är jättefina texter, väldigt kärleksfulla. Och där berättar han om sorgen i att när man har en trummis som Eric Carr, att ändå använda demoversioner av låtar till en studioskiva, vilket man ju då gjorde på Authenticate, vilket betyder att trummaskin, det var det man använde. Sen var det förvisso Eric som programmerade trummaskinen ibland och så vidare, men det hjälper ju inte, där sitter ju en av världens bästa trummisar och får inte lov att spela. Om man då jämför med trumspelet på Crazy Nights och Asylum och Animalize, det är ju Erics driv går ju inte att reproducera alltså teknologiskt. Framförallt gick det inte 1989. Och därför tyckte jag redan då, alltså Love So Slap In The Face, jag gillar låten, verkligen. Men trummorna är ju bara, det är bara en rak takt. Det är ju knappt ett cymbalslag, det är inte ett trumfil. Vad har hänt med Eric? Det är något som är konstigt. Och så var det ju det. Det var någonting som var konstigt. Efter att Crazy Nights bombade, får man väl säga, även om de fick en liten hit i England och så vidare, så släppte de samlingsskivan Smashes, Thrashes and Hits, som ju blev en fantastisk succé. Trots allt, trots ommixningar av låtar, trots att Eric sjunger och Beth och så vidare. Men det tydligen låg den rätt i tiden. Och därför valde man att outgrundligen ta ett så att säga sabbatsår igen. För det hade man ju nästan gjort mellan 86 och 87. Det dröjde ju från april 86 till november 87. På den tiden spelade inte bandet live. Och nu blev det samma här. Sista giget på Crazy Nights var den 3 oktober 88 i Belfast. För övrigt en film på den där konserten har precis läckt ut på YouTube. Den togs ner igen, men en annan kanal la upp den, så ni hittar den. Erics sista gig i Europa. Och efter Belfast 88 så dröjde det ända till, vad blev det? April 90. Innan Kiss gick ut och spelade live igen. Det är alltså 1,5 år, mer än det. Och då har man ändå haft en multimiljonsäljande samlingsskiva däremellan, och så kommer en studioskiva, men vi kommer till det. Vad som hände 89 var att Paul gick ut på en soloturné. Det ska vi vara väldigt tacksamma för. För han ville någon gång på hösten 88 eller vintern 88 var det någon som sa att ska du inte spela lite klubbgig eller någonting. Så berättade han i alla fall på sin turné att det gick till. Och han valde då att gå ut och spela lite klubbar för första gången. Så förutom då Ritz-giggen med Kiss 88, så förutom dem så är detta första gången han spelar klubbar sedan det tidiga 70-talet. Tar in en trummis som heter Eric Singer. Spelat med Black Sabbath och Lita Ford bland annat. Tar in en gitarrist som heter Bob Kulick. Spelat med Kiss bland annat, ett band som Paul kände till också. Fast inte officiellt på den tiden, men han hade i alla fall spelat med Kiss. En basist som heter Dennis St. James och en keyboardist som heter Gary Corbett, som också hade spelat med det där bandet Kiss live i alla fall. Där hade vi en följande komplett soffa, och soloturnén han gav sig ut på. Jag vet inte hur många av er som minns. Det dröjde ju innan vi fick några inspelningar. Första rapporten kan väl ha varit i den här svenska Kiss Army-blaskan. Om man bara, vad är det för låtar han spelar? Det är ju fräckt. I Stole Your Love, I Want You, Come On and Love Me. Och så sina sololåtar, de var ju aldrig spelade live. Alltså, nog för att jag inte var setlist-fanatiker på den tiden. Men jag fattar ju redan då att han körde Tonight You Belong To Me. Det var ju något extra, det var ju något alldeles, alldeles fantastiskt. Så tog den turnén slut. Han spelade även en låt som heter Hide Your Heart. Vilket ju var lite kul, eftersom det var en låt som man inte riktigt kände till, eller inte jag kände till, måste jag ju säga. Självklart så skulle den ju sen komma på Kiss-skivan och på Ace-skivan och på 37 andra skivor. Så går det när man försöker sälja någonting samtidigt som man vill spela in det själv. Men den var ju påtänkt redan till Crazy Nights och finns som demo från den tiden. Så det är ju fruktansvärt bra låt, och att den inte kom med på Crazy Nights är ju underligt. Men den lyfter Hot in the Shade, så vi får vara tacksamma för det. I alla fall så dags att spela in skiva, och sätter sig i en väldigt ruffig studio som heter The Fortress, som är en demostudio egentligen. Men det fanns inga pengar. Trots att då Smashes hade sålt bra, så Kiss var ju ett dinosaurieband. Det var ju inget skivbolag som trodde på dem eller någonting. längre. Så Polygram där, ja, ja, ni får spela in, men gör det fort och snabbt och så vidare. Och Kiss var smarta och gjorde det. Problemet var då att de som sagt använde, speciellt Gene använde några av sina demos och piffade till dem lite grann för att för officiellt släpp. Det är många som idag tycker att man skulle vilja ha den plattan helt remixad och sådär. Och ja, det hade ägt sin riktighet. Det hade varit väldigt spännande att höra om man hade liksom gett den en botten och ja, fokuserat lite annorlunda på de inspelade instrumenten. Men efter, vad blir det, 28 år så är det skivans ljudbild som är inpräntat i mitt huvud. Så det hade blivit som ja, Destroyer Resurrection, fast det var ingen stor skillnad. Det var ju dessutom kass. Men alltså, alla sådana här nyinspelningar, alla remixar, så det är kul. Men när det har gått 30 år så har originalet ändå, sina brister till trots, så har det ofta ändå ett eget liv. Machine Head med Deep Purple mixades om och man ändrar om trumintro till Pictures of Home och sådär. Det blev faktiskt på många sätt en ganska livfull mix och så vidare. Som jag lyssnade på säkert 10 gånger när den kom då för 15-20 år sedan. Skulle jag lyssna på Machine Head idag skulle jag lyssna på originalet. Ja, rent känslomässigt. Det är väl, ja, det är svårt att förklara känslor. I vilket fall så spelar man in en jävla massa låtar, vilket ju är en del av problemet på skivan. Det är lite för många låtar, det håller jag ju faktiskt med om. 15 låtar, tryck in det på en enkel skiva. Och dessutom med tekniken 1989, det gör ju att låtarna längst in låter ju inte hur bra som helst. Ingen låt låter hur bra som helst, men framförallt de längst in på LP-skivan låter ju inte superbäst. Där kunde man ju tänkt till lite, och om jag då får tycka så hade jag tagit bort 3 låtar. Jag hade tagit bort Read My Body, som jag tycker är en rätt kass parlåt. Eller kass, men den är sådär, jag är inte förtjust i den. Jag hade tagit bort Street Giveth, som är definitivt en dålig Gene-låt. Jag som ändå är rätt förtjust i Genes dåliga låtar tycker att den är dålig på ett tråkigt sätt. Förutom en grej i mitten någonstans. Det står i den krönikan jag skrev om det för Destroyer. Men på det hela taget tycker jag den är rätt trådligt. Och så Boomerang, som ju är en dålig no no no. Dålig no no no, säger någon. No 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 är dålig. Nej, jag tycker faktiskt att no 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 är riktigt, riktigt jävla bra. Riktigt överjävla bra, om jag då ska svära lite till. Men Boomerang är en dålig version av den. Men det var Jeans 80-tal. Det ska gå fort och vara lite fräckt. Jag till och med för mig att han i någon intervju sa att Boomerang skulle vara likt thrash metal eller något. Jag kan ha missuppfattat, jag var inte så gammal på den tiden, men ja, det är inte thrash metal, det är trist metal, trist rock som går lite fortare än andra låtar som inte går så fort. Utöver de 3 låtarna så har vi 12 fantastiska låtar, och framförallt skulle jag då vilja säga, jag bortser från hitsen. Hide Your Heart är en bra låt, Forever är en bra låt. Det är bra Kiss-musik. Sen kan man ju tycka att produktionen är dålig, som sagt. Men de 2 låtarna, det är bra Kiss-låtar. Och Hide Your Heart speciellt, den är ju kvar i låtsättet idag till och med. Fast vi inte fick den i Europa i våras, vilket jag hade hoppats på. Men, och Rise to It blir ju ingen hit, även om de försökte och så vidare. Men skivan har ju den starkaste, i mitt tycke, trojkan, 3 låtar i rad på hela 80-talet. Och det är Paul, det är Gene och det är Eric i rad. Paul med You Love Me To Hate You läste jag på Kissfax, Julians bok om den låten, att Desmond Child var med och skrev den, och han var även med och skrev I Hate Myself For Loving You med hon, vad heter hon, Joan Jett. Och de släpptes ungefär samtidigt, och likheterna är snarlika. Det finns, och det här kan jag inte poängtera nog, det finns inga likheter mellan You Love Me To Hate You, som är en av Paul Stanleys finaste stunder låtskrivarmässigt i mitt tycke, och Joan Jetts usla I Hate Myself For Loving You. Alltså en låt som är urtråkig rocklåt, förutom att det då råkar vara you och love och hate i titlarna. Så var i helvete Julian har hört att de två är lika. Och då, the resemblance is obvious, står det. Det finns ingen musikalisk likhet. Pauls låt är en rätt intrikat med snygga stegringar och så vidare, så vidare. Medan Joan Jett är för mig urtråkig standardrock i sin sämsta mahogny. Nu sitter jag och blir lite uppragd här igen. Fy dig, Julian. Nej, inte fy dig. Han har gjort bästa grejerna i världen. Jättekonstig jämförelse. För det, jag ser inga som helst likheter förutom titeln. Och Paul vinner alla kategorier. Efter Pauls låt kommer Jeans, Somewhere Between Heaven and Hell. Och det här är en av de mest bortglömda Jean-låtarna någonsin. Och det är den han sjunger allra bäst på någonsin, tycker jag. Jeans 80-talsröst är för mig, när han har liksom släppt det här att han måste vara demon. Det körde han ju vidare på Lick It Up. Och sen så fortsatte han med lite sån kväkröst även på Animal Eyes och Asylum faktiskt. Men Crazy Nights och Revenge, eller Crazy Nights och Heart in the Shade, ja faktiskt, och Revenge. Det är ju de första skivorna som Gene faktiskt sjunger på. Alltså med en sångröst som är ren och som faktiskt visar sig vara väldigt bra. Och jag är väldigt förtjust i Somewhere Between Heaven and Hell. Jag tycker texten är enastående bra och låten. Naturligtvis den kunde varit annorlunda arrangerad. Trummorna kunde varit lite livfullare. Men det spelar ingen roll för låten är bra, tycker jag. Till sist då, Erics första och sista framträdande på skivan med sång, med egen, alltså egen låt, Little Caesar, som började som ett demo som heter Ain't That Peculiar och skrevs om och så vidare. Jag har älskat den sen jag hörde den första gången och jag tänker inte sluta nu. Jag kan tycka det är synd när man nu vet att han föreslog Somebody's Waiting, en låt som han skrev till skivan, men att Pauls ballad vann. För er som har hört Somebody's Waiting så är det ju en 80-talslåt som skulle ha kunnat bli hur stor som helst. Den är med på den första av de här Eric-skivorna. Det har kommit ett par Eric-skivor ju, som hans syster har gett ut med lite gamla demos och sånt. Och den är med på den första som heter, vad heter den? Rockology. Ja, det är något sånt. För den andra heter ju Unfinished Business, men den första heter väl Rockology eller någonting. Där är i alla fall Somebody's Waiting med och den är så enastående bra. Han har en liten flair för det där fina, lugna som sen blir explosivt. Det har vi ju redan hört i Under the Rose till exempel. Så det var synd att den inte kom med, men Little Caesar är fullgod och min enda önskan hade varit att han fick köra den live mer än en gång. Suckerstön, det kommer vi till strax. Som sagt, en väldigt lång skiva och Pauls fokus är, vad ska man säga, delvis. Hans låtar är ju bra förutom Read My Body som jag tycker är rätt så där, så är Pauls låtar bra. Problemet är att de är bättre än Jeans, och Jeans låtar är som hela på hela 80-talet, de blir liksom inte mer än de testas knappt live och så vidare, och det, jag tycker det är så jäkla synd ändå. Det enda jag har svårt att förstå det är Rise To It. Varför la man den först? Tycker ni att den är så bra? Jag tycker inte det. Jag tycker det, jag fattar ju, refrängen är ju singalongvänlig och sådär. Men Hide Your Heart hade ju varit en enastående ingång på skivan. Nåväl, det var ju Rise To It som blev singel också sen. Först var det Hide Your Heart. Och min gode vän Putte sa en gång att videon till den är världens bästa video. Ja, det kan man kanske tycka. Det håller jag kanske med om. Kiss har inte gjort så många sådana temavideos. Och den är ju fräck. Det är lite skådespeleri där mellan Johnny och Tito och Rosa. Jävla namn. Johnny och Tito och Rosa. Vad ska vi säga här? Glenn Åke. Nej, det har ju inget som rimmar på. Maj-Britt. Nej, det funkar inte heller. Tito. Ja, men det är bra. Då påminner vi om han, operasångaren som hamnar i fängelse. Och Rosa. Ja, men det är bra. Det är ju till och med svårt att uttala. Jag vet. Och Johnny. Det är väl världens mest överanvända namn i en låt. Skit i det. Jävligt bra låt och jävligt bra video, inspelad på ett tak på ett hotell i New York, i Los Angeles i september 89. Slog ju ingenstans, blev ingenting av den, så då gjorde man en ny video och en ny singel. Och vad gjorde man då? Man sminkade på Paul och Jean. Däremot glömde man berätta för dem att en gång i tiden var ni sminkade på riktigt och en gång i tiden hade ni dräkter som höll ihop. Det här var ju såklart en selling point, och jag är ju övertygad om att man redan här hade börjat tänka på reunion, så det här var väl ett litet sätt att göra folk lite sådär naskna. Paul såg ut som Crazy Nights Paul med det tunna, långa håret fast med smink på. Och ovanliga kläder, för att det var Love Gun-kläderna, det såg man ju bara till hälften. Och Jean såg ut som Jean anno 1989 med konstig tofs. Och sin, vilken är det? Det är Unmasked-dräkt. Det är väl en hybrid av Unmasked och Dynasty-dräkt som är trasig och inte passar. Då var det skithäftigt. Kommer ni ihåg när vi såg videon första gången? Vi såg nog fotorna först, va? Jag tror vi såg fotorna i någon Metal Edge-tidning eller något sånt. Någon annan tidning kanske. Paul och Jean i smink, och man var ju helt bara, det här är ju inte sant liksom. Och sen så kom videon och då satt de och sminkade sig, och sen går de upp och så säger det vanliga 80-talskiss igen i SIR Studios som kör Rise to It. Det var ju lite synd, alltså, då trodde man ändå man skulle få se att de gjorde något live, men tänk ändå, herregud, vi fick se Kiss med smink 89, jösses, eller 90 var det väl tidigt. Det var ju fräckt då. Idag när man tittar på bilderna så är de ju skrattretande. Alltså det är så dålig hållning, de är så 80-tal i allting, förutom just dräkterna och sminket. Ja, det ser så glöttigt ut. Jeans pose där, alltså det är en typisk Jean 88 pose fast med smink och dräkt. Det är så konstigt. Och därför är det ju fantastiskt. Alltså det är ju helt enastående bra av den anledningen. Alltså bra som är roligt att titta på fortfarande. Då är det ju några år, sen fick vi ju The Real Thing, och då, ja, Jean gick ju aldrig tillbaka till demonen, men han såg ju mer Jean ut än vad han gjorde, eller mer smink Jean ut än vad han gjorde 89-90 i alla fall. Nåväl, Rise to It sålde väl 3 exemplar världen över, och då valde man sen att släppa Forever, vilket ju var rätt så bra ändå. Det blev deras största hit sen Beth, och antagligen så är det den som såg till att de kunde göra en lång turné. För har man turnéprogrammet till Heart in the Shades så börjar det i maj och slutar väl i juli, va? Det är ett par, tre månader, men turnén förlängdes ända in i november. Så, och det jag gissar att det hade mycket att göra med att de faktiskt hade en hit för första gången på länge och så. För, plus att de hade bra förband, det var Slaughter och Faster Pussycat och sådana inneband, Danger Danger och Trickster och sånt som folk lyssnade på. Och de drog lite egen publik. Så att det var ju tacksamt och sådär. Men som skiva betraktat, som sagt, så är det en av mina favoriter, det hiskeliga omslaget till trots. Där har vi en annan grej. Okej, nu måste jag vara ärlig. Kiss omslag på 80-talet. Lick It Up. Okej, det är ju stilrent, men det är ju ändå rätt fult. Animalize värdelöst. Totalt värdelöst. Varför gruppbilden inte var på framsidan är obegripligt. Asylum. Okej, lite roligare. Jag fattar vad de ville. Crazy Nights är snyggt. Smashes, Trashes and Hits ser ut som att de har satt en 8-åring med en sax och klippa ut lite bilder och färgkopiera. Och så då Heart in the Shade, som ju enligt uppgift skulle heta att det fanns ju lite olika titlar, Crimes for Passion, Crimes for Punishment och lite sånt. Och man kunde ju ta den här, om man har Hide Your Heart-singlen så finns det ju bilder där de står uppställda mot en vägg och sådär. Det hade varit lite coolare i alla fall. Men det här med en dålig bild, alltså verkligen en ofokuserad dålig bild på den gamla sfinxen och så inpastade solglasögon. Ja du, ska man nu ha ett omslag utan bandmedlemmarna, då ska det ju vara Revenge. Det är ju snyggt på riktigt, tycker jag, men det är ju samtidigt en spark i arslet. Heart in the Shade är ju mer en spark mot god smak. Det tar vi lite Trocadero på. Ursäkta ett ögonblick. Ja, tillbaka. Okej, var är vi då? Vi måste gå ut på turné för vi har gjort en skiva. Och då går man ut på turné. Det var ju förr det såg ut på hela 80-talet och även en bit in på 90-talet innan världen förändrades. Då var det formulan för gängse grupp var spela en skiva, gå ut på turné, vila lite, spela en skiva, gå ut på turné och vila lite. Vissa artister höll på med lite annat och sådär, men de allra flesta band jobbade på det sättet. Från förband till huvudband. Problemet var att skivan inte sålde. De skulle gått ut på turnén redan hösten 89, men det blev ju ingenting därför att, ja, det var ju ingen som ville se det, tydligen. Så de väntade lite, och om det var bra eller dåligt så där efterhand, det vet vi faktiskt inte. Men turnén gick ju bättre 90 än vad den kanske hade gjort 89. Det är bara spekulation från min sida. 1990 i april så gör de två klubbspelningar som är en slags uppvärmningsspelningar, eller man ska säga. De gör en spelning mitten av april på Stone Pony i Asbury Park. Där kör de 65 minuter. Och jag kanske har pratat om det innan. Den är unik, den spelningen, på flera sätt. Dels så är det då låtlistan är lite speciell. För det här är första gången sedan 78 som Kiss spelar I Stole Your Love. Det är första gången sedan 76 som de spelar Come On and Love Me. Och Little Caesar spelas live för den första och enda gången. Och det allra mest unika är att Eric kommer så nära en Harder Than Hell-låt som han någonsin kommer att komma. Vi har ju nog pratat om det innan, att Eric Carr spelade ju aldrig någonsin en enda låt från Harder Than Hell live. En vän till mig och tillika expert skrev på sitt Instagram-konto när han hyllade Peter här om veckan att det skulle kunna ha att göra med att Eric inte hade det svänget som krävs för de låtarna. Det kan absolut vara så. Problemet var att det hade ju inte Peter heller mer än då 74-75. Så Kiss körde ju Let Me Go Rock and Roll ända fram till och med Dynasty-turnén 79. Och den versionen av den låten är ju den sämsta någonsin. Och att Eric Carr inte skulle ha kunnat köra den låten live 80 eller 84 eller något. Jag är ledsen, jag tror inte på det. Men du får gärna tro det. Vi får slåss om det en gång när vi ses i IRL. Om vi gör det. Nu vågar inte jag det kanske eftersom jag har hotat med våld. Och därför kanske inte kommer att ses heller. Nej, men jag vet inte. Men i samma sekund som Eric kom med slutar man spela Let Me Go Rock and Roll och således alla låtar från Hotter Than Hell därför att de hade inte spelat några andra sedan 76. Och i samma ögonblick som Eric dog och blev ersatt av Eric Singer, då bör man spela låtarna igen, för då kom först Parasite med på våren 92 och sen på hösten 92 så kom Watching You, Parasite och Hotter Than Hell. Och sen har det bara gått framåt sen dess, de har spelat Going Blind och Eric Singer har ju sjungit Mainline på någon cruise och Got to Choose såklart har de ju spelat och sådär. Jättekonstigt tycker jag. Men sidospåret som tog en kvart att reda ut. Eric sitter bakom trummorna, de drar igång Fits Like a Glove, Asbury Park, 90-04, borde jag kunna utan till 13 eller sånt. Och Gene börjar sjunga, baby can't stop, everybody knows, och Paul tittar på honom. Och vi är då alltså en vers in i Let Me Go Rock and Roll till tonerna och takterna av Fits Like a Glove. Då bryter vi och Paul börjar om låten och sjunger lite av första versen så att Gene kommer rätt. Där har vi Eric Carrs enda spel av en Hotter Than Hell-låt live någonsin. I övrigt en 65 minuter lång klubbspelning, finns två kameravinklar och en mix på dem. Jättekul att titta på. Paul har en bandana. Någon vecka efter så åkte Kiss till Reseda i Kalifornien. The Country Club där. Det här är en fullständigt enastående spelning som jag råder alla 80-talsfans att leta upp. Därför att det är den spelning på, det är den enda spelning på Hot in the Shade-tiden som ser ut som den gör. Och det är där är så, det är nästan, alltså det är så fräcksättligt som man får lite sån, du vet när man får en navelud och så vill det inte släppa fast man sitter i badkaret, sen dagen efter trillar det ut, så fräckt är det liksom. För vi har då att de kör I Stole Your Love, I Want You, liksom. Men vi får även helt oplanerat, eller oplanerat är det inte, men helt inkonsekvent för att vara Kiss, så får vi Hell or High Water. Senast spelad 87, slutet av 87, för den funkar ju inte tyckte man. Men man ger den en sista chans här på något sätt. Plus att vi får den enda live-versionen någonsin av Gene när han sjunger Betrayed. Reseda finns inte på video, den finns på audio. Är komplett. Låtlistan som står i Kiss Alive Forever är inte komplett, för där ser man inte de här fräcka låtarna. Så man får leta upp någon vacker yngling man känner som kanske har en inspelning på kassett som han kan kopiera i sin dubbeldäckare. Däremot finns det 20 minuter ifrån soundchecket, och där får vi Betrayed på video. Jag vet, det är fantastiskt. Och det är naturligtvis helt enastående. Det slår mig nu när jag sitter och pratar att jag har blandat ihop giggen lite här. Och det är på grund av en bootleg som kom för några år sedan som hade Asbury Park-gigget. Och som bonus la in Little Caesar sist där. Little Caesar spel. Alltså det blir så här när man sänder i direkt, va? Det kan bli så här. Det kan bli konstigt. Jag har ingen manus. Jag kör rakt ur huvudet. Men då är det ju tur att jag kommer på mig själv i alla fall. Betrayed är ju speciell i Asbury Park. Vi börjar från Asbury Park, 65 minuter. Inte Little Caesar, men den här Hotter Than Hell snuten vi har pratat om tidigare. Little Caesar spelas i Reseda, och det är första och enda gången där. Men den var med på en bootlegskiva från Asbury Park, och därför, och det var den jag såg framför mig när jag pratade. Så att Betrayed spelas på båda giggen. Finns ingen film på Reseda-gigget, men det finns film på Reseda-soundchecket och en film på Asbury Park-giget. Så där har vi också Betrayed på film. Två av tre gånger, alltså jättekul. Däremot så har vi ingen film på Little Caesar, för att den spelades bara i Reseda. Det kan bli så här, och det kommer bli så fler gånger, så nu får ni sluta skälla. Ni behöver inte skriva in fler brev om det, för jag kommer inte svara på dem i någon större utsträckning. Så att strunta i det nu. Ytterligare kul på just Reseda-giget är Under the Gun. Den spelades inte på Crazy Nights-turnén, och den spelades bara på vissa gig på Asylum. Framförallt första halvan. Så att man plockar fram även den gör att setlisten blir så där. Man fattar inte. Och då God of Thunder för första gången sedan 83. Alltså det är så mycket i låtlistan som man bara... Vilken fantastisk låtlista. Ni kan kolla, det finns säkert på setlist.fm. Det är en väldigt bra... setlist-sida för i många avseenden. Den är dålig på andra sätt. Där kan man titta och säkert få hitta setlist. Och så letar man upp gigget framförallt, för det är ett jävla bra gig. Nu svor jag igen. Ursäkta. Två klubbgig down. Kiss åker till Lubbock för att repetera. Lubbock ska bli det första gigget på hela turnén 4 maj på deras lilla Municipal Auditorium heter den väl. Lyckligtvis har vi en 6 timmar repetitioner i väldigt dålig kvalitet, måste jag säga. Så här är det, i gamla bootleglistor, framförallt Nikos bootleglista, så fanns de här repetitionerna på kassett i bättre ljudkvalitet enligt listan. Men han var, så många av oss var på den tiden, var han väldigt glad för att sätta höga betyg, bara för han tyckte det var coolt, alltså fräcka grejer. Och det kan ju äga sin riktighet, men ibland blir man ju, vad fan, det här är ju inte perfekt kvalitet. Men okej, det är Kiss Live 77, så att det är ju ett perfekt band i alla fall. Så han hade hög kvalitet på de här. Jag fick tag i de här repetitionerna senare på CD. Jag tycker det ser överslaget ut om jag går in och tittar på ljudfilerna. Jag gissar att det är taskiga kassettöverföringar, men jag har aldrig haft dem på kassett själv. Jag har aldrig hittat någon som har. Så om någon där ute i vårt land eller i Norge eller i Danmark eller var ni nu är och lyssna. Om någon av er har och fick från Nico de här Kiss rehearsals, Hot in the Shade Tour rehearsals. Det måste vara en 4, 5, kanske 6 kassettband från slutet av april fram till 3 maj. Skicka gärna ner dem eller hör av er, för jag skulle gärna vilja överföra dem och se om man inte kunde liksom utvinna någon form av vätska ur dem. För det jag har fått tag i och släppt ut såklart, det är väldigt distat och så vidare. Däremot är det väldigt roligt att lyssna på det också, därför att där har vi då Little Caesar som repas ända fram till dagen innan turnépremiären. Där bestämmer man sig för att stryka den. Helt obegripligt. Och jävligt sorgligt, för den, jag hade hellre hört den än Fits Like a Glove eller något sånt liksom. Men det är så synd att det blev inte mer. Jag förstår, det fanns ju en konflikt här på denna tiden mellan Paul och Eric framförallt. Paul ville ju inte ha trumsolot, så trumsolot är bara med i Love, och sen försvann det och kom inte tillbaka förrän i juli eller augusti. Och de var ju verkligen inte vänner på denna turnén. Sen var de ju proffs, så att det syns ju inte på scenen eller bilderna eller intervjuerna. Men idag vet vi att det där var en jävligt jobbig turné för Eric, som hade varit med i 10 år och fortfarande behandlades som the hired hand. Bruce har ju uttalat sig om detta, att han var ju från början inställd på att vara the hired hand, men Eric ville ju mer. Han ville ju få fler låtar på skivorna och sjunga med och så vidare. Så det är klart att efter 10 år fortfarande var the new guy. Det som sångaren i Marillion som heter Steve Hogarth och som kom med 1989, som fortfarande är the new singer of Marillion, fast han har varit med i 28 år. Så ja, Little Caesar blev aldrig framförd live tyvärr. Det händer lite andra roliga grejer på de här inspelningarna. Det finns en variant av Rise to It, tror jag, som har explosioner i sig. Jag tror att det är, man filmar lite där, så att man vill nog bara ha lite bilder, men det var låten Rise to It man spelade. Det är nog enda gången den har haft pyro. Och sen finns det lite annat jams och sådär som är lite kul. Och så det är kul att höra I Still You Love på repetitionsstadiet. Och Come On and Love Me är med någonstans också. Den kommer ju bara vara med på en enda spelning sen. Sen har vi ju då det som skulle blivit dokumentären. Efter Kiss Exposed så fanns det en plan på att göra en Kiss Exposed 2, som skulle vara en slags turnédokumentär för Heart in the Shade. Det kom aldrig någon såklart. Men råmaterialet har läckt ut, att de har gått runt med en kamera och filmat på de första gigen på turnén. Väldigt mycket backstage, väldigt mycket repetitioner och väldigt mycket trams i omklädningsrummet och sådär. En speciell grej är fräck, det är efter Lubbock-giget, premiären, så följer man dem från scenen och in i omklädningsrummet, och där är man faktiskt med när de pratar om giget. Och där är de uppenbarligen vänner, men dagen efter är ju trumsolot borta, så att någonting händer ju sen. Men den är fräck också, det är ju också, vad kan det vara, 2, 4, 6 timmar dokumentär liksom, i schysst kvalitet, kommer ju från masterbanden, har väl någon kopia emellan, men det är sånt som vissa av oss drömde om att få se och till slut fick se. Turnén då, ja, nu måste vi rätta på ryggen lite här, för det där finns ju mycket att prata om alltså. Turnén skulle ju visa sig bli den största de hade gjort i USA på väldigt många år. På många sätt. För det första är det den längsta show de någonsin har spelat. Eller fram tills dess var det den längsta show de har spelat. Första gigen klockar in på nästan 2 timmar. 155 minuter. 155 minuter. 1 timme och 55 minuter. Ungefär. Sen kortar de lite. Så man hamnar på 105 och 110. Sådär. Men det är ändå, det är långa spelningar. Till skillnad från Crazy Nights i USA. Det är ju som mot slutet var 75-80 minuter. Liksom mot där mars-april 88. Och så då, inga solo. Det var som sagt, på premiären i Lubbock var det trumsolo. För Eric ville ha det. Och det tyckte man inte det funkade. Även managern där, tourmanagern Larry Mazur, tyckte att det var bedrövligt. Och i grunden kan jag hålla med, alla ensamsolo är per definition av ondo. Men sen gillar jag Eric och så vidare. Och framförallt gillar hans trumsolo från 88. Jag gillar inte hans trumsolo från 90, även om det var Eric. Så jag förstår ju på ett sätt vad de menar, för det här var en turné som fokuserar på låtar för första gången sen någonsin, faktiskt. Sen 74 kanske, innan de började med sina envist långa solo. Eller 75 i alla fall. Långa spelningar och låtlistan då. Paul hade precis varit ute på en soloturné och lyftat gamla låtar. Det gick så bra att han lyftade in dem i Kiss set också. För om vi då tittar rent krast på setlisten. I Stole Your Love, ja, det är från Paul soloturné. I Want You, första extra numret, ja, det är från Paul soloturné. Come On and Love Me då, som spelas på första giget, ja, det är från Paul soloturné. Vad har vi fler för gamla låtar? Juice får en standard plats i setet, men det hade de faktiskt kört redan i Europa 88. Men för amerikanerna var det ju nytt att den var med och att den var andra låt. Det var ju första gången som 78 som den faktiskt spelades på, eller 76 blev det väl egentligen. För 78 var ju bara one-off. Som den spelas på en fast slott i setlisten. Och så petar man då in Under the Gun. Den varade några veckor innan man tog bort den. Tre nya låtar, Hide Your Heart, Rise to It och Forever. Och så Gene, han fick ju God of Thunder tillbaka. Och jag gissar att det har med scenen att göra, så vi återkommer till den alldeles strax. Och där har vi, det är en rätt fräck setlist. Rock'n'Roll Night hamnade på sin avslutningsplats igen. Det var den ju inte på Crazy Nights-turnén. Vad har vi mer? Inga solo som sagt. Inget gitarrsolo och inga Paul ensam. Utan det närmaste solo egentligen är väl den här intro till Rise to It. När Paul spelar blues. Det är ju så otroligt dåligt. Måste jag säga. Jag spelar jävla Bad to the Bone-riffet och så får Bruce sola lite över det. Det kunde de ha skitit i. Faktiskt. Det fyller ingen som helst funktion. Men i övrigt, väldigt energisk låtlista. Väldigt, ja, som en hybrid av 80-talet som vi fortfarande är kvar för sista gången, måste man väl ändå säga. Det här är den sista turnén som vi får en hel del från 80-talet. Eftersom när Eric kom med så börjar man verkligen, Eric Singer kom med så börjar man verkligen blicka tillbaka på ett helt annat sätt. Och då ersatte ofta 70-talslåtarna, 80-talslåtarna. Men scenen då? Vi måste ju prata om den. Fram tills Hot in the Shade hade Kiss haft två temascener. I övrigt var det bara scener. Så oavsett vad man tycker om Kiss största scener och Dynasty var en gigantisk scen. Och det var den verkligen och så, men det var ingen temascen på det sättet. Destroyer var en temascen, för de försökte återskapa omslaget, det här landskapet och trädet och husen som rasade och så vidare. Och Creatures of the Night, Lick It Up, var ju en slags temascen. Framförallt Creatures of the Night som då hade explosioner. Tankscenen tappar ju lite när de försvann, tycker jag. Det är fräckt med tanken i Europa 83 och USA 84, men tanken tanken var ju att explosionerna som man ser tydligt på Montreal-filmen och även Sao Paulo, tror jag, skjuta ner högtalare och sånt, det var ju det som var häftigt med tanken. När den inte sköt så var det ju mest en prop, kan man ju tycka. Mycket referenser här idag. Det var de två temascenerna man hade haft i övrigt. Unmasked och Dynasty och Rock'n'Roll Over och Love Gun, som är så stor och fin, men det är ändå bara en scen. Det hände med lite hissar på, men det var ingen temascen på det sättet. Crazy Nights framförallt, så ingen temascen alls. Det var knappt, inte ens en logga i Europa. Så kommer vi till denna då. Och vad ska vi då göra med Sphinxen? Jo, vi skapar en Sphinx. Redan där är det ju konstigt och lite fräckt. Vi skapar en Sphinx som är inramad av någon slags industriområde. Ja, nu är vi ute och fnattar i det konstiga. Lite rör på lite sådär som hänger ihop på något sätt och som hänger ut från sidorna och droppar, skulle vara slime, men det är ju bara vatten. Det rinner alltså vatten på scenen. Det är inte alla videos man ser det på och så vidare, men Paul går fram ibland till ett av rören där det rinner vatten ur och så går han fram och håller handen och det och sådär, kanske för att visa att det här händer faktiskt. På vilket sätt Sphinxen och industridelen hör ihop har jag inte lyckats lista ut. Så de av er som faktiskt känner att ja, men jag fattar detta, helt okej om ni hör av er. Det är bara till att skriva in till Alex Room Service, box 21 44747 Sollefteå, så kommer brevet inte fram, utan mejla istället, är ni snälla. För jag skulle gärna vilja veta. Men det är fräckt, alltså det är en totalt annorlunda scen mot vad de har haft de senaste åren. Det är två stora ramper på sidorna som de springer ut på ibland. Man har hissat upp högtalarna i taket igen, det är ju tacksamt och sådär. Men i de små arenorna så är de så lågt ner, hissade fast de är högt, om någon fattar. Så då, det blir ändå lite konstigt för de som sitter på sidorna. Men, och scenen passar ju inte i alla arenor. Det här är ju faktiskt en jäkligt stor scen. Så vi har ju filmer på Leon the Sphinx, som han ju heter, där man har fått kapa överdelen av huvudet på honom och sånt. Det ser lite roligt ut. Och Kiss-loggan då? tydligen var de inte nöjda med att behålla, eller att de behövde väl bygga en ny logga, för de hade ju en idé med denna då, att den skulle flytta sig som de gjorde på 70-talet. Att Detroit Rock City skulle vara sista låten i ordinarie sätt, och i slutet av den så skulle Leon explodera, hette det. I verkligheten så exploderade bomberna medan Leon sakta och väldigt, väldigt varsamt fördelades i sina beståndsdelar, för han var säkert dyr att köpa in, så man ville inte explodera honom. Så Leon försvinner från scenen, och när I Want You första extra numret drar igång så kommer loggan nerifrån, och alltså bakom trumsetet, och åker upp. Det här var en fruktansvärt häftig effekt 1990. Det måste alla som inte var med, eller som var med men inte minst, det måste ni begripa, att det hör man på samtliga inspelningar som finns, videos och allting. Då hör man verkligen, när loggan kommer upp så då går publiken in i någon slags andra andning. Det går ett sus genom publiken. Bara, wow, det är Kiss, nu blinkar loggan. Problemet var ju att loggan är så fruktansvärt ful. Alltså återigen, då har de ju satt slöjdklassen ifrån Visegrenskolan 4B liksom, och till att göra den på en metallbakgrund och sätta lampor runt. För K-et ser ju fruktansvärt dåligt ut. Och blixtessen är ju förvisso då lite mer anatomiskt korrekta än tidigare, men de är ju inte snygga de heller. Och detta var loggan man använde inför reunion-presskonferensen 96. Helt obegripligt. Mycket ful logga, men en logga likväl, vilket gjorde folk glada. I övrigt, scenen då fräckt exploderar lite. Alltså det är ju, det är som vanligt, det är en stor scen, men det händer ju inte hur mycket som helst. Men det händer ändå mer än vad det hade gjort på väldigt många år. En bomb i Stole Your Love, lite eldar i Heavens on Fire på vissa ställen. De stora marknaderna, inte i Rapid City. Och då, paradgrenen är ju att i God of Thunder så öppnar munnen sig och Leon pratar. Det gör han inte genom att röra på munnen, för det var nog både dyrt och svårt, utan genom att öppna munnen, och i munnen så ser man en sån här wavelength. Du ser alltså en laservåg, som när han pratar, eller Gene pratar i micken, så rör de sig, så ser det ut som att han pratar. Och så skjuter ju Leon lite laser ur ögonen. Det ska vi inte underskatta hur coolt det är. Återigen, på de största marknaderna så sköt han med laser ur ögonen upp i högtalarriggen, och så exploderade det där. Det hade de inte råd med överallt. Men det var, alltså, det var mycket laser. Laser var ju första gången Kiss använde. Och då använde de faktiskt det i lite låtar. Och även i en låt som Forever öppnades Leons mun och utkom en sån här lasersolfjäder. Väldigt snyggt och väldigt effektfullt. På det hela taget en väldigt märkvärdig scen för att vara Kiss. I och med att det hände så pass mycket. Ja, de kommer ju till och med ut ur Leons mun. Att när det här knepiga introt, det är ju ett intro på konserterna. Ingen sån här you're one of the best, you got the best. Utan ett instrumentalt intro som är inte helt olikt filmmusiken från filmatiseringen av Agatha Christies Döden på Nilen med Peter Ustinov från 1978. Det finns små beröringspunkter i musiken där. Och det hade man på varje spelning, och när det introt är färdigt, och då, för då avtäcker man sfinxen till det här musiken, och sen öppnar munnen sig, och så kommer det laser, och fram ur lasern så kommer bandet. Fruktansvärt effektfullt, måste jag säga. Nästan lika snyggt som Dynasty när de kommer upp på golvet med varsin färg och så vidare. Så att en väldigt genomtänkt scen som faktiskt utnyttjades så till den milda grad. Ytterligare en grej som är fräck, det är ju sista låten Rock and Roll All Night, när då loggan hänger och så vidare, och då har kommit ner en spegelboll i I Want You-introt också från taket. Men då tänder man ofta upp hallen, så att nästan alla filmer vi har så ser man verkligen en stor hall med folk som sjunger med Rock and Roll All Night i då sing-along part-delen där. Det är jäkligt fräckt också. De fräcka låtarna fick ju vara kvar oftast. Man byggde ändå showen kring I Stole Your Love intro och God of Thunder laser och så vidare. Under the Gun försvann. Come on and love me var bara med en gång första kvällen i Lubbock. Tror vi. Jag tror att det är så. För Dallas, som är andra giget den 5 maj, det finns inte inspelat. Däremot finns Austin den 6 maj som är tredje giget, och där är den inte med. Jag tror att den bara var med första giget faktiskt. Men ja, skicka Dallas om någon har. Under the Gun var med några veckor. Jag tror den var med en bit in i juni. Fram till, den är med på filmen från den 9 juni i Cleveland eller vad fan det är. Och sen så är den borta den 23. Så någonstans där försvinner den. Däremot ersätts den av I Was Made For Loving You. För den spelades inte från början på turnén. Men den kom in någonstans i juli och varade sen resten av turnén. För det var, Kiss ville inte spela den. De tyckte det var nog att de hade spelat den i Europa. Men då sa han, Larry Mazur, som hade ett helt annat förhållningssätt till Kiss musik, det vill säga spela det som, ni, som är era hits och skit i det som ingen vill lyssna på. Och han hade ju rätt. Även om jag personligen inte är så förtjust i låten, så absolut spela I Was Made For Loving You. Det var första gången sedan Dynasty-turnén som USA fick den låten. Vad hade vi mer för någonting? Little Caesar kom ju som bekant inte med. Trumsolot dyker upp där någonstans, mittsunds också i augusti eller något sånt. Och tyvärr så gör man inte som man ska. Kör man God of Thunder tycker jag man kan lägga trumsolot i den på det sättet som man gjorde för, och sen låta låten komma tillbaka. Men man gjorde på ett annorlunda sätt, för trumsolot var så hiskeligt långt och komplicerat på många sätt. Så att det blev en ensam slott där på något sätt. I övrigt så har vi någonting mer på låtlistan. Det man kan säga är att det här är nog eventuellt, jag har inte fått det bekräftat än, men det kan vara första gången Kiss har använt sig av förinspelade körer. De har inte varit så frekventa med sånt egentligen. De fick ju köra förinspelade bomber på Crazy Nights-turnén och säkert på Asylum också. Därför att då började samplingarna bli tillräckligt bra, plus att de hade inga pengar. Så när de spelade på stora arenor i stora städer så hade de riktiga bomber. Men när de åkte till Rapid City, Iowa, så körde de bomber via en keyboard där Gary Corbett stod och tryckte på en knapp istället. Däremot vet jag inte om man hade förinspelade körer på Crazy Nights-turnén. Det skulle man kunna ha haft, därför att på den här filmen från vad heter det? Exposed 2 outtakesen, så är det en massa soundcheck-clips och så vidare. Och där står Gary Corbett och visar tydligt att så här låter Rise to it-refrängen. Och så trycker han på en tangent och så Rise to it med 27 par Stanley. Really can do it med 28 par Stanley. Rise med 13 Gene och 16 par Stanley. Ni fattar. Så att de använder förstärkning i refrängerna där, det står bortom allt tvivel. Men däremot huruvida de gjorde det redan på Crazy Nights, det vet jag inte. Jag har hört, det finns ju soundboards och så vidare, och jag tycker inte man hör det i någon utsträckning där. Sen tycker jag inte man hör det på Revenge-turnén heller, så det kan ha varit en grej för Heart in the Shade. För det ska ju sägas, Heart in the Shade-turnén har Kiss sämsta live-ljud någonsin. Triggade trummor, vad det nu innebär, en virveltrumma som låter hur hög som helst, och ett trumset i övrigt som knappt låter alls. Jättekonstigt gitarrsololjud, så när Bruce kompar så låter det på ett sätt, när det är solo så går det ljudet över allt annat, speciellt om man då har soundboardinspelningar från Detroit och så vidare. Så det som skulle ha kunnat vara en av deras bästa turnéer, det sänks faktiskt lite av att ljudet är så infernaliskt dåligt. Och då, alltså det är inte bara ljudet på en bootleg, utan det är ljudet de använder sig av. Bara turnén efter Revenge, så låter de ju faktiskt oförskämt bra. Och de låter ju mycket bättre live än vad de gjorde på Live 3, för den låter inte heller bra, men det är ju en dåligt producerad skiva. Men Kiss live på Revenge-turnén låter ju, det låter ju fantastiskt bra, en jättebra ljudbild och tyngd och så vidare. Så just Heart in the Shade, tyvärr, känns som att de använde sig av något nytt bolag eller något som hade en andra ingångar och försökte göra någonting annat än vad någon faktiskt ville ha. Hur länge har jag pratat nu? Jag tittar på, oh shit, över en timme. Herregud, tiden går fort när man har roligt, och även nu. Heart in the Shade då, ja. Nu har vi gått igenom detta. Jag har ju under tiden vi har pratat med varandra här, så har jag faktiskt haft den nyutläckta filmen från Rapid City, Iowa, på och tittat på. Den togs bort igen från en YouTube-kanal, men den är uppe igen, tror jag. Det är på en annan kanal. Det är ju tur det att folk sitter och rippar skiten och lägger upp, för ja, jag har lite svårt för sådana här teasers. Lägger man ut så lägger man ut, annars så låt bli. Varför läska folk? Lyckligtvis är det ju folk som då är snabba att ladda ner, för man fattar att okej, det här kanske inte kommer att vara ute i all evighet. Och varför då Rapid City inte har varit ute i all evighet, det är för att det är en sån där ocirkulerad botlägg som det finns några stycken av fortfarande. Men nu är den ju cirkulerad, även om kvaliteten kunde varit mer högupplöst. Så Kiss på Hot in the Shade turnén sträckte sig ända fram till 9 november, som ju då blev Erics sista gig någonsin. Madison Square Garden, ska man avsluta så kan man ju avsluta där. Det är ju lite fräckt faktiskt. Jag vet inte, jag känner att jag har tömt ur ämnet lite här nu, så att jag har inte så mycket mer att säga. Om vi ska ta ett sidospår innan vi lägger på, innan era telefonpengar tar slut. Så Gene Simmons box är ju lite spännande. Jag kanske sa någonting om den förra gången, och jag har faktiskt blivit kontaktad. Jag skrev någonting på Alex Room Service Facebook att jag har inte råd att köpa den själv, och det har jag inte. Jag har pengarna till det kanske, men jag lägger hellre dem på annat. Men jag är så lycklig för er som köper den. Jag tycker det är så jäkla coolt att det händer något som är unikt. För det här är ju verkligen, det finns ju inget annat band som har gjort något liknande, eller ingen annan artist. Så jag önskar er all lycka och välgång, och att träffen med Gene motsvarar era förväntningar, och att ni lyckas bära hem den här stora jäkla lådan, vilket jag ser fram emot att se film på. Men det är faktiskt jag skrev att när jag väl har fått tag i musiken, så kommer det att bli den längsta podd jag någonsin har gjort. Nu har jag sett låtlistorna på de två första diskarna, och det där, då blir det en sanning med modifikation, för Gene har ju tydligen inte lagt låtarna i någon form av kronologisk ordning alls, och där är än så länge på de här två skivorna väldigt mycket fokus på sentida material. Jag hoppas ju på publishing-tapen från 69, och jag hoppas på alla hans gamla demos, och det kommer ju gammalt, det ser jag ju, men där är än så länge bara enstaka låtar. Men där är några av er som vänligen har skrivit att ni har köpt och ska hämta i Stockholm i juni, och att ni kan hjälpa mig att få höra så jag kan göra poddavsnittet. Och alltså, jag kan ju inte nog säga tack. Alltså, så sjukt oegoistiskt och vänligt att ni köper någonting för era pengar och får en upplevelse som många av oss drömmer om. Och sen bara för att ni vill höra mig pladdra om eländet, så liksom så vill ni hjälpa mig att få höra. Alltså det känns skönt att världen är full av såna som er. Ibland kan man tänka att världen är hård och jävlig och ja, politiskt och religiöst och allt vad det nu är som är lite knepigt. Men om man går på individnivå, så finns det människor som fortfarande är fantastiska, och jag kan inte nog säga tack. Fan vad schysst att ni ens kan tänka er att göra det. Jag är lite lost for words där. Men om den inte läcker ut innan och det blir någon som hjälper mig att få lyssna, så du ska få en kram, en påse kanelgifflar och en timme med mig och min hårddisk. Så kan vi säga. Hot in the Shade, roligt, roligt att prata om. Jag hoppas du är nöjd, Barney. Jag hade roligt själv. Det här kanske inte sista gången jag återvänder till denna. Det finns ju några gig man skulle kunna prata om och sådär. Som sagt, för er då som är lite intresserade, Labbock, första giget, finns ett par olika filmer ifrån. Och det är ett av mina favoritgig från turnén. Klubbspelningarna är väl värda att leta upp, Resida då, och ljudupptagningen, och njuta av den 80-tals Kiss Last Stand, om man säger så, för det är jävla vilken låtlista det är. Hell or High Water, jag menar, var kom det ifrån? Och självklart ta fram Kissology och titta på Detroit 90-filmen. Tyvärr har de ju tagit bort en låt som de har gjort på nästan allt Kissology. Helt obegripligt jävla. Ja, varför ringde de inte mig? Fast det, hade de gjort det hade jag ju bara skällt på dem. Men det, den finns ju komplett såklart på annat håll. Och det finns ju framförallt första Detroit. Den som är Kissology är från oktober. De spelade två kvällar, en i maj och en i oktober. Så om ni går in på YouTube och hittar en fin kanal som heter 1277, så finns hela majspelningen där. Och där är Under the Gun med Pro Shot. Och det får man fan i mig inte nog av, ska jag säga. Tack för att ni har lyssnat. Det var roligt igen. Alla vi som jobbar i produktionsteamet är tacksamma för att ni finns. Och nästa gång, då är det november. Jag tror inte att vi kommer att vara i havet, i alla fall. Det kan jag ju säga, för det kommer att vara för kallt. Men vad det annars kommer att handla om, ja, det får vi väl se. Tack för idag. Ta hand om er. Krama varandra i trafiken. God afton.